Jaha, kära vänner i Silverdalen. Det är en speciell situation det här att vara med er på det här sättet. Väldigt gärna skulle jag ha varit med där förstås och fått vara med i gemenskapen och lyssna till ordet. Vi spelar nu in här i Logoslyktan och jag har Ralf Sandberg och Claes-Erik Isaksson här och som hälsar till er. Och jag vill hälsa er med nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Vi ska förenas i bön. O Herre Gud, låt nådens ord förjaga otron från vår jord. Fräll själarna ur Satans gap, gör slut på Sions fångenskap. Ryck bort med nådens gudakraft vartenda rov den onde haft, och värna med ditt fasta ord din egen återlösta jord. Amen. Omgiven av nåd är temat för den här predikan. Och jag har valt att läsa två bibelord från Saltaren som vi ska närmare studera. Det ena ordet är från psalm 5, vers 13. Ty du, Herre, välsignar den rättfärdige. Du omger honom med nåd som med en sköld. Och det andra är från psalm 32, 10. Den ogudaktige har många plågor, men den som förtröstar på Herren omger han med nåd. Jag vill ställa tre frågor under den här predikan och försöker se med hjälp av de här bibelorden och en del andra bibelord vad vi kan få för svar på dem. Den första frågan är: vad är nåd? Vad är nåd? Den andra frågan är: vem omges med nåd? Och den tredje frågan är: vad betyder det att omges med nåd? Vad är nåd? Jag vet ingen bättre beskrivning av ordet än Klagovisorna 3, 23. Herrens nåd är det att det inte är ute med oss, ty det är inte slut med hans barmhärtighet. Den är var morgon ny, ja, stor är din trofasthet. Var det inte ute med Jerusalem? År 586 före Kristus, när Jeremia satt i stenröse i stort sett, som var kvar när det stora babyloniska riket hade kom in som en ångvält och förstört den heliga staden. Jerusalem var i aska eller i ruiner, och Jeremia satt och grät då när han diktade klagovisorna. En del av befolkningen var bortförda i fångenskap till Babel, en del var döda. Några hade överlevt. Men mitt i det här, mitt i den här boken av jämmer, så finns det ett ljussken. Just det här ljusskenet. Det är inte slut med hans barmhärtighet. Det här är det att Herrens nåd är med. Där såg Jeremia. Han visste tack vare att Guds ande hade kommit till honom och han fick veta vad som ska ske i framtiden, så kunde han säga: Herren vår rättfärdighet kommer till sitt folk när tiden är inne. Och det är Jesus Kristus som han visste skulle komma. Visserligen skulle han inte komma för att återupprätta tempeltjänsten i vanlig jordisk mening, utan ett bättre tempel, en evig rättfärdighet, som också Daniel profeterar om. Han skulle bära fram ett offer som inte behövde upprepas. Han skulle bära fram sig själv som ett evigt offer. Ja, det är inte slut med Guds barmhärtighet. Herren vredgas ett ögonblick, men i evighet varar hans nåd, heter det också. Nåd är ett begrepp från rättsväsendet. När landets högsta ledare kan benåda en brottsling. Och det sker inte för att den här brottslingen skulle vara värdig. Det är ingen ny domstolsprocess där man konstaterar att brottslingen är oskyldig. Utan tvärtom är det den skyldige som har dömts rättmätigt för ett brott som kan benådas och ges frihet. Och då talar man om nåd. Och det här är också en bild av Guds sinnelag där vreden över synden byts mot välvilja, mot ynnest, för att använda ett äldre ord. Och vi måste kanske också här inledningsvis varna för att man också kan missbruka ordet nåd. Man kan tänka på det att det är någonting som samverkar med oss. Alltså att vi har någonting själva, vi har vissa krafter, men vi är sjuka, vi är svaga och vi behöver en injektion som kan ge oss tilläggskrafter för att vi ska orka med det vi gör. Det här är en tanke som man har i många sammanhang där man menar att nåden är ett tillskott som Gud ger för att vi ska fullfölja det som han väntar sig av oss. Men då är det inte nåd i den meningen som Bibeln talar om, när den talar om att vi är frälsta av nåd, att vi är rättfärdiggjorda genom tron av hans nåd. Utan den nåden är från början till slut Guds godhet och barmhärtighet. Och den nåden har verkställts genom Jesu Kristi förtjänst. Inte med något som vi har gjort. Då ska vi ställa den andra frågan. Vem omges med nåd? Och vi har här då i de här två bibelverserna några svar. Om vi först tittar på psalm 5 så står det i den 13:e versen, den som vi just läste. Ty du, Herre, välsignar den rättfärdige. Du omger honom med nåd. Det är alltså en rättfärdig som omges med nåd. Och då börjar det bli bekymmersamt. Vem är då rättfärdig? Tittar vi lite tidigare i det här kapitlet så ser vi bland annat i vers 10. Vad deras mun talar kan ingen lita på. Deras inre är fördärv. En öppen grav är deras strupe. Sin tunga gör de hal. Och så ber psalmisten, förklara dem skyldiga. Det här är inte de rättfärdiga. Och vi tog det koppla samman det här, en öppen grav i deras strupe, till ett känt ord i Romarbrevet. Där i 3:e kapitlet Paulus sätter en verklig prick på iet när det gäller vilka människor som är orättfärdiga. Han har förklarat i 1:a kapitlet Romarbrevet att Guds vrede uppenbaras över all ogodaktighet och orättfärdighet hos människor över hela världen, den ogodaktiga världen. Och så ställer han in judarna under samma dom. Och sen kommer han också att konstatera att det här gäller alla. Ingen rättfärdig finns, icke en enda. Alla har avvikit, alla har blivit fördärvade. Och just i det sammanhanget, ingen finns som gör det goda, inte en enda. En öppen grav är deras strupe. Sina tungor använder det till svek. Alltså ett citat från just den här psalm 5. Och det här, det betyder att sådana vi är, så har vi ingen nåd att vänta. För dessa som omtalas på det här sättet, så önskar psalmisten att Gud ska förklara skyldiga. Det här är de som vill ha sin egen rättfärdighet. De som vill komma fram inför Gud med det de själva har och gör. Och det står också i den 5:e versen i samma psalm. Du är inte en Gud som älskar ogodaktighet. Den som är ond får ej bo hos dig. Den som är ond får ej bo hos dig. Däremot står det i vers 12. Låt alla som flyr till dig få glädja sig. I evighet ska de jubla ty du beskyddar dem. I dig ska de fröjdas som älskar ditt namn. Här har vi en beskrivning av vilka de är som är rättfärdiga, som omges av nåd. De som flyr till dig, de som älskar ditt namn. Det här är en sanning som Bibeln kungör för oss om och om igen. Och som vi också har till exempel i Efesebrevets andra kapitel. Där det också talas om de onda. Och att vi också var bland dem genom vår natur. Också er har Gud gjort levande. Ni som var döda genom era överträdelser och synder. Tidigare levde ni dem på den här världens vis. Alltså, vi har varit i samma situation. Döda. Andligen döda. På grund av de överträdelser och synder där i vilka vi levde. Av naturen var vi vredens barn, vi liksom de andra. Här är ingen skillnad. Nej, den här rättfärdigheten och det att få nåd, det hör inte ihop med vår natur eller vad vi själva är. Det heter också i Romarbrevets 8:e kapitel så väldigt starkt att köttets sinne är fiendskap mot Gud. Det kan inte vara Guds lag underdånigt. Det kan inte passa i Guds sällskap. Hur skulle då Gud omge en sådan med nåd som har en sån natur? Nej. Men det står ändå i vers 8. Jag får gå in i ditt hus genom din stora nåd. Jag får gå in i ditt hus genom din stora nåd. Jag får göra det utan att det frågas vilka meriter jag har. Och det är där som Guds nåd kommer verkligen fram. Och det här får vi göra och tillbe i din fruktan, vänd mot ditt heliga tempel, står det vidare i 8:e versen. Vänd mot ditt heliga tempel är detsamma som att vända oss mot altaret, mot det allra heligaste där nådastolen fanns i templet eller tabernaklet. Och det här är en plats som vi ska säga lite mer om. Det hör ihop med det här som vi också läste här i 12:e versen. Låt alla dem som flyr till dig få glädja sig, står det. Låt alla som flyr till dig få glädja sig. I gamla testamentets tid fick man fly till altaret i templet eller tabernaklet och gripa tag i frälsningens horn som fanns där. Det här är en bild som också har använts ofta inom den kristna diktningen. Och den visar oss vad det betyder att frälsningen finns vid altaret. Och vad det är som gör att vi får förty oss till frälsningen där. Det är nämligen den funktion som överste prästen representerar en gång om året på den stora försoningsdagen. När han får gå in tillsammans med blod, han måste ha blod med sig av en bock som han stänker på nådastolen. Det som också Romarbrevet 3 talar om. Det som är försoningsmedlet. Och det är Jesus Kristus själv. Bockens blod är förebild för Jesu blod. Bockens blod ska stänkas på locket till nådastolen. Locket till förbundsarken. Där lagens tavlor fanns. Och de här lagens tavlor, de ska övertäckas med Kristi blod. Det här är alltså en bild som Gamla testamentet använder och som förklaras i Nya testamentet. Och det finns en bild till där. Och det är syndabocken som ska slängas ut i öknen. Det var två bockar som man skulle föra fram inför inför prästerna och folket på den stora försoningsdagen. Och den ena bocken fick ge sitt liv, och den andra bocken skulle man bekänna syndarna över. Och då, efter det att man hade bekänt syndarna över den, skulle den föras ut i öknen, ut bland fördärvsmakterna. Och dit bar den folkets synder. Och det här är också en fantastisk bild av hur våra synder förs bort, tas bort, se Guds lam som tar bort världens synd. Nu är det här då en plats som vi får fly till. Alla de som flyr till dig talas det om. Och det här, det är en flykt undan en verklig fara. Det är en flykt undan djävul och helvete, som är en fruktansvärd verklighet och som man inte kan gå förbi eller komma undan bara genom att säga att något sånt finns inte, eller det är en, hör en förgången tid till. Nej, Jesus varnade i senaste söndag, så hade vi åtminstone här i Finland en text, ja det blir från allhelgona blir det snart 2 veckor sedan, när vi talar om himmelrikets bröllop, när kungen ställer till bröllop, och då hittar han en där som inte var klädd i bröllopskläder, och han blev utdriven där det gråt åt andra gnisslan. Det här är Jesu egna ord, och där finns det verkligen orsak att fly till Jesus. Men hos honom får vi nåd, och därför får jag gå in i hans tempel. Och när tiden är slut får jag också gå fram i hans tempel, det som är det slutliga, det härliga templet i himlen. Och i allhelgona tid får vi tänka på den stora skara som kommer ur den stora bedrövelsen, har tvättat sina kläder och gjort den vita i lammets blod. Vi ska också se lite på psalm 32, den stora botsalmen. I den här salmen som vi läste versen, den obedaktige har många plågor, men den som förtröstar på Herren omger han med nåd. Den börjar med en motsats. Den ogodaktige och den som förtröstar på Herren. Motsatsen mot att förtrösta på Herren kommer också fram i det tidigare här i psalm 32. Så länge jag teg förtvinade mina ben vid min ständiga klagan. Dag och natt var din hand tung över mig, min livskraft försvann som av sommarhet. Så länge jag teg. Motsatsen till att bekänna och förtrösta på Herren, bekänna sin synd och förtrösta på Herren, är att tiga. Idag är det inte så populärt att tala om synder. Och hur många bekänner dem egentligen? Många lider säkert av synder. Men vår tids psykologer gör allt för att lätta upp stämningen. Man säger, inte det någons fel att det gick på det här sättet. Inte behöver du känna någon skuld för det här. Inte. Det är någonting som är helt vanligt eller något liknande. Det här har lett så långt att man, åtminstone här i Finland, så har man gett möjlighet att lämna bort syndabekännelsen i början av gudstjänsten. Det finns som ett alternativ att ha syndabekännelsen efter predikan. Eller kanske lämna bort den helt och hållet. Och det här beror på att många tycker att det känns så eländigt att komma till kyrkan. Och det första man gör det är att bekänna sina synder. Att berätta att man är oduglig och ussel. Ja, det är ju människans sätt att se på det. Så här kan vi känna det. Men Så där är det inte om man går till skriften. Då är synden en verklighet. Det är att överträda Guds bud och inte bara göra mot Guds bud, utan också att man är felriktad. Att man i sitt väsen inte är rätt ställd, inte har ett rätt förhållande till Gud. Synden är inte bara vad vi gör, utan också vad vi är. Och det här är ett stort allvar. Och det är någonting som Gud har gjort allt för att rätta till. Tänk vilken olycka det är att gå och bära på sina synder och inte bekänna dem. Och så gå omkring med ben som förtvinar och med en känsla av att man allt misslyckas och det blir bara meningslöst och man orkar inte. Och så tar man till undanflykter och skyller på andra. Ja, undanflykter och det att man skyller på andra, det är någonting som kännetecknar alla, också oss som kallas kristna. Men desto större orsak är det att gå till den som vi har felat mot och bekänna. Och det vanhedrar ingen att bekänna att man har gjort ett fel. Det brukar sägas, har man inte gjort något fel så har man inte heller gjort någonting annat. Det är så med alla människor att alla människor felar. Men det här är ändå bara såna här mänskliga svagheter som vi tänker på. Och det allra svåraste, det är att göra upp med Gud. För det måste ha varit svårt för David när han hade syndat med Uria och Batseba, när han mördade och begick äktenskapsbrott och fick höra dödsdomen av profeten Natan. Men då bekände han: mot dig alena har jag syndat. Och det var inte mot Uria eller mot Batseba, som han sa det, eller mot Natan, utan det var inför Gud. Mot dig alena har jag syndat och gjort vad ont är inför dina ögon. Det här med att säga förlåt, det är ofta någonting som vi förknippar med barn, och det är naturligtvis så att vi ska lära barnen att be om förlåtelse. Men det är precis lika viktigt att vi äldre gör det. Och också som föräldrar, att göra det som förebilder, och både tillsammans med barnen, så att man gör upp. Och sen på samma sätt som vi förlåter varandra, så ber vi också vår himmelske far om förlåtelse. Nu har man hittat på ett sätt att göra det här bärandet av skulden lättare. Man menar att Jesus bär våra synder tillsammans med oss. Och då känns det lättare att bära. Istället för att man förr alltid i Finland sjöng: O Guds lam, du som borttagar världens synder. Så har man nu ändrat till: O Guds lam, du som bär världens synder. Och det har diskuterats mycket om det här. Och vad är motiveringen till det? Och så vidare. En del menar att det är musiken som har gjort det nödvändigt. Men jag hörde en andakt i radion ganska snart efter att den där nya formuleringen hade kommit för några år sedan. Och där andaktshållaren sa: men tänk, vad det egentligen är bra det här att vi har börjat sjunga du som bär våra synder. För ingen kan ju egentligen ta bort synden. Ja, det var nog en genomskinlig beskrivning. Eller det vill säga, det var ett beskrivande avslöjande av den verkliga motiveringen som jag tror bakom de här orden. Det är den att man inte längre bryr sig om att Jesus är den som har gottgjort i vårt ställe för våra synder. Att han har burit världens synder, också dina och mina. Utan att man istället har velat ha det till att Jesus känner med oss, han går med oss vid vår sida, han bär oss, han hjälper oss, stöder oss. Men det där med offret, lösepenningen, försoningen, och det att betala skulden, syndaskulden i vårt ställe, det där har man svårt med idag. Och ändå är det ju det som är det väsentliga, det som är den verkliga kärnan i den kristna tron. David säger: då uppenbarade jag min synd för dig. Jag dolde inte min missgärning. Jag sa, jag vill bekänna mina överträdelser för Herren. Då förlät du mig min syndaskuld. Då förlät du mig min syndaskuld. Ja, det är då som vi ser denna stora sak som Gud gör. Och får uppleva det som kommer sen. Nämligen att den som förtröstar på Herren omger han med nåd. För Gud längtar efter att förlåta oss. Gud längtar efter att få säga till oss personligen var och en att våra synder är förlåtna. På tal om syndabocken som vi just var inne på i, som den som användes på den stora försoningsdagen, så har vi ett ställe i Nya Testamentet som väldigt starkt tar fram just det här med Kristi ställföreträdande gottgörelse. Och det är andra Korintherbrevet 5. Där det heter, Gud var i Kristus och försonade världen med sig själv. Han tillräknade inte människorna deras överträdelser. Och han har anförtrottat oss försoningens ord. Och lite längre fram. Vi ber och Kristi vägnar, låt försona er med Gud. Den som inte visste av synd, honom har Gud i vårt ställe gjort till synd. För att vi i honom skulle stå rättfärdiga inför Gud. Det här är en oerhört stark formulering. Honom har Gud i vårt ställe gjort till synd. Synden har alltså blivit ett med Jesus. Genom att Gud placerade vår och hela världens syndaskuld på Jesus. Det blev en brännstråle med en fruktansvärd intensitet som drabbade honom. Han blev synd. Han blev liksom ett med synden. Och därmed så måste han tillintetgöras. Han måste dö. Han måste bära straffet för synden. Därför att Guds vrede kan inte se synden i sin närhet. Guds helighet. Guds helighet kan inte tolerera synden. Och därför brinner hans vrede över synden. Och också över syndaren. Och i det läget när Jesus tog på sig världens syndaskuld. Blev vår ställföreträdare. Så fanns det ingen annan syndare. För synden hade ju flyttats till Jesus. Och därför så kunde evangeliet gå ut och kungöras för världen. Din synd är borttagen. Den är borta. Det är inte så att du bara har fått hjälp med att bära synden. Utan den är borta. Det här är nåd. Det är därför vi sjunger, min rättfärdighet är Jesus. Han blev gjort till synd för mig. Allting annat utom honom är fördömligt ut i sig. Vad jag är och har, det gäller ej för Gud i minsta mån. Ty ett gott behag alena har han ut i sin son. Så ska vi slutligen ställa den tredje frågan. Vad betyder det att omges med nåd? Och här vill jag utgå från de tre trosartiklarna och visa på aspekter från var och en av de här. Det första, Gud är vår far. Han bär och beskyddar oss. Han har sänt sina änglar för att ge befallning om mig, för att jag inte ska stöta min fot på någon sten. Och på samma sätt här i Saltaren 5. Du omger honom med nåd som med en sköld. Det är en krigsterm det här. Skölden, det är en utrustning som krigaren i forna tider bar med sig för att ta emot pilar och spjut. Och vi befinner oss i krig. Den onde bekämpar Guds rike. Och vi är på Guds sida. Förhoppningsvis. Och då råkar vi ut för den ondes attacker. Därför talar Bibeln om vapenrustning. Skölden tar emot den ondes brinnande pilar. Pilarna kan vara frestelser till synd. Anfäktelser. Varför ska du tro att du skulle omges med nåd? Du som en syndare. Eller kanske rent av så här. Du behöver väl ingen nåd, för du är väl inte sämre än de andra. Om de här pilarna kommer, och det gör de, då behöver vi en bra sköld. Guds nåd, liksom hans rättfärdighet, frälsningens hjälm och annat som Efesierbrevet 6 talar om, som Guds vapenrustning, det är något som vi ska ta på oss, som är Guds, faderns sätt att klä på oss en rustning som håller när den onde ansätter oss. Och det kan också hända att när vi frestas till synd så måste Gud använda det här onda som djävulen kommer med för att fostra oss. Men han kan vända det allt till det bästa. Och också då är det nåd. Det finns en fin berättelse i Andra Kungaboken som jag också vill hänvisa till i det här sammanhanget. Det är i det 6:e kapitlet när arameerna låg i krig med Israel. Det här var på profeten Elisas tid. Och Elisa hade en speciell förmåga som Gud hade gett honom. En profetisk förmåga. Gud berättade för Elisa vad den arameiske kungen sa när han hade sitt innersta råd med sina rådsherrar i sitt sovrum. Och när det ständigt kom fram till Israels kung, och Israels kung kunde parera att när de planerar nästa attack, så visste israeliterna om det redan, så börjar man ju misstänka att det finns någon där i deras krets som är spion, som jobbar för den andra parten. Så kungen ville börja ta reda på det här. Han kallade till sig en sån som var pålitlig och sa, nu måste vi få reda på vem det är som går och håller med fienden. Men han visste besked, han sa det inte så. Utan i Israel finns det en profet, Elisa, som meddelar Israels kung varje ord du talar i din sovkammare. Och det betyder att priset blev dyrt på hans huvud. Denna profet måste bort, givetvis. Så kungen mobiliserar upp en här och skickar iväg den och omringar staden där Elisa och hans tjänare fanns, staden Dotan. Tjänaren vaknade först på morgonen, han gick ut och så blev han förskräckt. Så såg han att de var omringade. Fienden var precis runt omkring den. Och han sa det till Elisa och han svarade, frukta inte, det som är med oss är fler än det som är med dem. Det som är med oss är fler än det som är med dem. Och så bad han Gud öppna ögonen på den här tjänaren. För att se hur verkligheten var. Jo. Då öppnade Herren tjänarens ögon. Och han fick se att berget var fullt av hästar och vagnar av eld runt omkring Elisa. Det var ett konkret sätt att omge Elisa med nåd. Med beskydd. Mot faran. Vi kan ju också tänka på Petrus som fick hjälp av änglar i fängelset och många andra saker där. Där Gud har visat att han på ett fantastiskt sätt hjälper i nöd och fara. Sen den andra aspekten, det är då från andra trosartikeln. Vi har alltså förlåtelse för våra synder därför att den store medlaren Jesus Kristus har burit bort vår syndaskuld och gett oss sin rättfärdighet. Han är den stora överste prästen. Och i honom har vi förlossningen för våra synder. Efter hans nåds rikedom, säger Efesierbrevet 1. Det här budskapet är fast grundat i Guds ord. Och Jesus har intygat hans ord aldrig någonsin ska gå under. Och vi har också fått andra medel som ska vara till yttre hjälpmedel för oss att kunna hålla fast vid det här. Så att vi omges med den här nåden. Vi har fått sakramenten, dopet och nattvarden. Som fysiska medel, som medel som verkligen kommer till oss, i oss, när oss. Och som vi då i anfäktelsestunder eller när vi frågar att kan nåden verkligen räcka för mig? Så får vi förtrösta på dem. Och se. Jag har personligen blivit döpt. Jag har blivit iklädd Kristi rättfärdighet. Och jag får ta emot Jesu kropp och blod till frälsning, till liv och salighet. Och det är, där finns syndernas förlåtelse. För där syndernas förlåtelse är, där är liv och salighet, säger Martin Luther. Så när vi ibland tvivlar eller när vi hotas av glömska, att glömma bort det här vittnesbördet som Gud har gett oss, så vill han påminna oss om ordet och sakramenten. Och ordet, det är den främsta vapenrustningen som vi ska ta på oss. Det är någon som har sagt, vi ska inte gå ut obeväpnade i dessa farliga tider. Vi ska ha Guds ord med oss. Inte bara så att vi tar Bibeln med oss rent fysiskt, utan ännu viktigare är det att vi lär oss Guds ord. Att vi flitigt umgås med det, att vi lär oss utan till viktiga stycken, så att den heliga ande får påminna oss det när vi behöver det. Det kan hända att vi i en situation behöver det när vi inte har tillgång till en fysisk bibel och kan läsa. Och så får vi påminna oss att när jag frestas vill jag svara, jag är döpt i Jesu namn. Då ska den ondes brinnande pilar vika. Och så till sist, den heliga ande som den andra förespråkaren för oss. Som hjälper, tröstar och förmanar oss. Så att vi tar vara på Guds ord och hans sakrament. Han ger oss gemenskap i sin kyrka. Gemenskap med medkristna. Och den ska vi ta vara på. Och han leder oss med ordet och ger kraft att tjäna i den dagliga uppgiften. Här talar vi då om ett annat skede än när vi kommer till tro. Och när vi går från död till liv. Då vi talar om en kristens liv, så är det en samverkan mellan Guds ande och vår ande. När vi kommer till tro, blir omvända eller födda på nytt, så har människan, vi, ingenting att göra med det. Vi har inga krafter. Vi är döda. Men när vi har fötts till nytt liv har vi en ny människa. Och denna nya människa så underhålls av ordet och sakramenten för att samverka med Gud. Fråga efter hans vilja. Och så kunna bli bättre rustad att tjäna. Det här kallar Paulus i Romarbrevet 6 för att leva under nåden. Vi lever inte under lagen, det vill säga vi lever inte under bestämmelser som driver oss för att vi ska vara plikttrogna och på den grunden uppfylla kriterierna för att bli upptagna till Guds barn. Nej, utan vi lever av Guds nåd och vill därför av glädje tjäna och gå ut i världen för att vara ett vittne om honom. Det kallas också att vandra i anden. Så att inte köttet får något tillfälle, som Paulus förmanar oss till i Galaterbrevet. Och här finns också en viktig förmaning, just i det här med att den helige ande för oss in i en gemenskap med andra kristna. Det är att vi ska ta vara på varandra, så att ingen kommer bort och faller ur nåden. Och här vill jag slutligen citera lite från Hebreerbrevet 10. Låt oss orubbligt hålla fast vid hoppets bekännelse, till den som har gett oss löftet är trofast. Låt oss ge akt på varandra och uppmuntra varandra till kärlek och goda gärningar. Låt oss inte överge våra egna sammankomster, som en del har för vana, utan uppmuntra varandra. Detta så mycket mer som ni ser att dagen närmar sig. Vi behöver såna här ord, vi behöver förmana varann för att vi inte ska komma bort och falla ur nåden. För det är verkligen en risk att vi faller ur nåden om vi blir slöa och glömmer att vara med Jesus. Men är du bekymrad över situationen, då ska du komma ihåg att Jesus har sagt, ingen ska rycka dem ur min hand. Amen. Lovad vare Gud och välsignad evighet, som genom sitt ord tröstar, lär, förmanar och varnar oss. Hans heliga ande måste adfästa ordet i våra hjärtan, så att vi inte blir glömska hörare, utan dagligen växer till i tro, hopp, kärlek och tålamod in till änden, och blir saliga genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen.